Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell. Idag är jag på utflykt ut till Sigtuna kommun i snö och vädret. Och här är jag på Mälarens hästklinik och träffar veterinär Emma Lassa. Hej Emma, tack för att jag får komma.
Hej, tack så jättemycket för att du kom hit. Trevligt.
Hur är du, Emma Lassa, är du hästtjej? Eller liksom, varför blev du veterinär egentligen?
Absolut hästtjej från början. Egentligen uppfödd i stan, men sen i tonåren flyttade vi ut till landet, till hästarna. Och sen var man ju fast.
Var i landet då?
Med Bollnäs. Så det är rätt så mycket landet faktiskt. Så flyttade vi ut i landet utanför Bollnäs, så blir det landet på riktigt.
Okay.
Så där har mamma en liten gård med lite mini-uppfödning egentligen. Bara lite så här random halvblod. Och så. Lite mindre nu, men hon är i härdas med något föl här och där. Varför det är kul. Exakt. Så jag höll på med hoppning och fälttävlan när jag var yngre. Men insåg någonstans att jag var inte tillräckligt bra för att hålla på med det på riktigt. Så då började jag plugga istället.
Var det då veterinär som stod liksom...
Det var det direkt som var på listan, ja, exakt, absolut.
Du måste vara jätteduktig i skolan, för man måste ha väldigt bra betyg.
Ja, jag är bra på att plugga. Det måste man ju vara. Men man insåg ju snabbt också att så här, bara plugga räcker ju liksom inte. För läsa boken, det duger inte liksom. Så att, samtidigt med... Så har man ju fått liksom jobba till erfarenheterna liksom. Så parallellt med skolan gjort liksom besök på liksom hästkliniker lite grann på olika platser i världen. Och också jobbat parallellt på universitetssjukhusets klinik samtidigt. Och också på Mälaren under samtidigt som jag pluggade för att liksom få praktiken och känslan i fingrarna också. För att det får man inte från boken.
Men är det just hästar som hela tiden har varit grejen?
Ja,
eller?
Ja,
om du inte fick välja hästar, vad är du för favoritdjur då?
Nej, då hade det inte blivit, då hade det inte blivit djur, tror jag. Faktiskt. Nej, men då hade jag blivit, det låter ju tråkigt att säga, men du är pappersveterinär.
Vad är det?
Det är de som inte jobbar kliniskt med djur.
Forskare?
Ja, precis, det finns ju ett finare ord för det här. Men veterinär är ju väldigt allround-utbildning och den är ju bara 5,5 år. Men vi ska lära oss väldigt, väldigt mycket. Men det är till exempel vi som också sköter så här livsmedelshygien till exempel. Så inom då, ja, försvaret, vem är det som bestämmer? Kan man äta eller inte äta? Det är veterinär, det är inte läkare till exempel. Så det finns jättemycket sådana jobb också att göra som är superintressanta. Så då hade jag nog hellre gjort någonting helt annorlunda, tror jag. Men det ingår ju såklart i utbildningen en del smådjurs liksom, hantering och praktik såklart också. Så och det gick ju bra liksom. Men, och jag provade faktiskt också första, vi får ju precis innan vi är färdigt så får vi ju liksom tillförordnat legitimation så vi får provjobba så att säga. Och då gjorde jag det på en blandad klinik. Det var både häst och djur, alltså hästar, kor och smådjur. Bara för att testa, för att rätt som det så hade jag kanske fel. Jag kanske tyckte att det var kul med smådjur. Men pudlarna är jävla övertygade mig om att det var inte det jag skulle hålla på med. Utan det var hästarna. Så det var, man måste prova, innan annars vet man inte.
Men du... du jobbar ju här då i Sigtuna. Säger man Sigtuna eller vad heter?
Ja, vi är i Sigtuna nu. Exakt. Fast lite utanför i Helgestad heter den här tre husen här på landet. Det är ju, hästklinik är ju väldigt stor, så per automatik så blir vi ju utanför så mycket bebyggt område. Och den här är speciellt, den här är ju ny. Vi har ju flyttat in, den är ju bara något år gammal liksom. Så vi kan ta en liten turné sen, men det är ju väldigt mycket yta liksom, för vi borde ju ha liksom ridutredning och springmöjligheter och, liksom, och sen har vi också här, det här är ju på en start på närvårdsklinik också, så här har vi, tar vi emot hästar dygnet runt, året runt för akuta skador, så här har vi också operation och sen då inneliggande hästar har vi här, så vi har ju en hel standdel också, så vi tar emot, vi har ju plats för 40 hästar ungefär, stående inneliggande, varav då 4 isoleringsboxar om det är så här smittsamma saker. Men så det, och det krävs ju mycket utrymme, som alla som har häst vet. De tar stor plats.
Ja, visst.
Och sen alla som kommer hälsa på med släp, då måste man ha en stor parkering så det går lätt att ta sig hit och sådär. Så att, vi är supernöjda med hur det blev när vi flyttade ner till lite större yta. Sen har vi ju lite mindre filialer utöver genom hela dalen då också. Så det är ju också i Vallentuna på Angarns anläggningen där. Har vi en liten mindre klinik där vi bara tar pool, alltså daglig hästar.
Han var liksom utanför där. Men jättefina... franska vindkraftsträd.
Jag vet, de är faktiskt, jag förstår, jag trodde de var, jag är faktiskt imponerad. Ska jag ha ett i trädgården eller ett sånt? Det kan man säga. Ja, och de verkar effektiva också, de har bygga fler nu. De ser ju lite löjliga ut, första gången blir man ju fundersam, men de verkar generera faktiskt.
Mycket snyggare än ett vanligt
vindkraftsträd. Och mycket mindre, för de där är ju speed, de står ju 2 mm från en hästhage och hästarna bryr sig inte alls. Och det känns ju inte så, jag vet inte hur ofta de här stora vindkraftverken ramlar ner, men det känns ju läskigt med de här jättestora snurrorna tycker jag. De här små, de är, känns ju väldigt hanterbara och kan ju stå nästan var som helst. Tänker jag. Att tänka på.
Sen har ni hela vägen ner till Sjöbacka i Nykvarn.
Ja, vi har till och med ännu längre. Så vi är i Nykvarn också, där är vi också en relativt stor klinik då, men bara dagverksamhet. Och sen har vi ju Linköping med filial också. Så vi är hela vägen där nere. Och där nere har vi 4 veterinärer också, som både då tar emot inne på kliniken och också åker runt en del i området. Och sen åt andra hållet är vi nyöppnade i Örebro sen ja, typiskt årsskiftet. Vi har väl smygöppnat lite sen innan. Vi hade en invigning igår faktiskt, jättekul. Så det är ju också kul att vi kan täcka upp därifrån med.
Där hur vet man vad man ska välja för klinik egentligen? Om man nu är hästägare?
Och... alltså den är ju supersvår. Och det beror ju lite på vad det är man har för problem skulle jag säga. Vill man bara ha att sin standard häst ska ha en vaccination. Men ring närmaste ambulerande veterinär liksom, så man kan göra det här med stallet i ro. Har man en liksom avancerad konstig hälta som man inte riktigt vet var den kommer ifrån. Men den är halt ibland på söndagar i vänstergalopp. Ja, men då kanske vi ska åka in till en större klinik där de har bättre utredningsmöjligheter. Och då i Maradalen har man ju tur. Det finns ju ett gäng av oss här. Liksom. Och då handlar det mycket att man måste åka till ett ställe där man känner sig trygg och lugn. Och liksom har förtroende för den personalen och den veterinären som tar hand om en. Och det har man aldrig träffat en veterinär förut. Det är ju svårt. Liksom. Så där uppmuntrar vi lite grann folk kanske att komma. De flesta kliniker har ju ändå någon sorts kundkvällar eller utbildningstillfällen och så. Så man kan komma och titta på lokalerna och liksom träffa personalen lite ut innan man har en sjukhäst. Så att säga. Alltså man ändå kan få lite hum om, verkar de här trevliga och kunniga? Mm. Eller de verkar de inte det, liksom, så kan man sortera lite. Och sen såklart snacka runt med sina stallkompisar. Alla har ju varit hos dem eller hört någonting. Liksom. Mm. Sen får man väl sortera då kanske lite grann hur man är med information, men kolla upp det lite först. Och framförallt, det är ju också en lyxvariant vi har. Vi är ju många anställda här, liksom. Vi är många veterinärer. Och det är ju möjligheten att så här, i samma hus, är du nöjd med själva liksom, faciliteterna så att säga, de fina boxar och liksom, det känns proffsigt på det sättet. Men du kanske inte har en perfekt kommunikation med din veterinär. Fråga om kollegan kan komma av förbi. För vi är ju många här och vi är ju alla också människor. Så jag menar, jag pratar ju på ett sätt, men mina kollegor är lite bättre på någonting annat. Liksom. Så där har vi ju också, det har vi ju, vi nischar ju lite in oss på våra typer av fall och typer av hästar och typer av djurägare för att, som vill ha en viss typ av kommunikation. Liksom. Och den är ju superviktig att man har den tilliten. För har man inte, då spelar det ingen roll liksom, hur rätt man har. För att så här, vi gör ju diagnostiserandet och behandlandet här. Men ni gör ju rehabbandet och hemskötandet hemma. Och förstår inte ni eller litar inte på vad vi säger eller förstår varför man ska göra någonting. Då spelar det ingen roll hur, vad vi gör. Liksom. Så att, det är svårt att välja veterinär. Och sen, och det här var ju bara på dagtid. För sen har du ju då, om hästen blir sjuk klockan 10 på kvällen och du måste göra någonting akut, då måste du också veta om du ska ringa. Och den listan, på de numren, de ska ju sitta i stallet liksom. Absolut, och där är ju listan tyvärr mycket, mycket kortare. I vårat område ändå finns lite grann, men i stora delen av Sverige så är den ju väldigt, väldigt kort.
Nu kommer vi egentligen in på det som vi har pratat om här innan. Det är ju den här väldigt stora veterinärbristen som vi har i Sverige, och då det ju, finns det ju en utredning som man har gjort ifrån regeringshållet eller som är levererat till regeringen och de ska komma med en proposition här med lite förslag på hur man ska lösa det här. Men det här har ni haft en hel del synpunkter på.
Ja, men exakt, och då för att direkt återkoppla till liksom det här med vad gör man mitt på nätterna. Så i förslaget så ingår det ju där att för det som, inte kanske 100% vet, stor del av Sveriges yta är ju inte så jättebefolkat kan man säga, vare sig med som människor eller djur som vi håller. Och det gör ju att, och generellt så har vi i Sverige sedan länge haft liksom distriktsveterinärerna som är liksom en statlig organisation som ska täcka liksom, upp hela Sveriges yta för att täcka djurskyddet dygnet runt överallt för alla djur. Vilket ju verkligen behövs i vissa områden där det finns inga andra verksamheter överhuvudtaget, och i vissa områden så kompletteras det ju med privata verksamheter. Och i det här förslaget som finns nu så föreslås det ju att distriktsveterinärerna ska stänga sin, den typen av verksamhet under nattetid egentligen då. Vilket vi känner ju är väldigt oroande, för då blir det ju stora delar av Sverige som man då från 10 på kvällen till 6 på morgonen finns ingen att ringa. Och det känns ju helt skräckartat liksom. Och man förstår ju själv, alltså även jag som djurägare liksom, om, ja, du vet, nu står de inte hos mig, men de är hos mamma i Bollnäs, det är 3 timmar härifrån med släp, kanske 4 om det är dåligt väglag. Det är långt att köra med häst och kolika om ni inte har fått hjälp på vägen liksom. Så det känns ju lite läskigt. Och vi är ju ett gäng kliniker som har liksom tillsammans gick och skrev ett remissyttrande på det här förslaget då. Och vi täcker ju liksom också en stor del av de här områdena där det är lite glapp ibland med distriktsveterinärerna. Och framförallt mina kollegor nere på i Husaby hästklinik lite mer söderöver, där har de haft 2 stationer i området som har stängt ner. Så de har ju redan sett de här fallen komma in med liksom riktigt dåliga koliker. De har haft några som har dött i släpet, vägrat in till transport för att de inte har fått hjälp. Liksom. Och det är ju skräcken. Alltså man förstår ju både för hästen det lidandet, men också för de djurägarna, den paniken liksom, och ångesten att inte kunna hjälpa sitt djur. Liksom. Så det är ju någonting som vi liksom kraftigt motsätter oss bara för djurskyddet.
Men hur ska man göra liksom? Om det är människor som inte vill jobba som distriktsveterinär? Hur ska man få dem att vilja jobba som distriktsveterinär?
det handlar ju bara om arbetsförhållanden, tänker jag. Liksom, såklart. Sen, alltså, men det är väl klart att ingen vill ju jobba ihjäl sig. Det är ju självklart. Och det finns ju liksom jättemånga olika varianter på det här. Med liksom att man har jourplikt så fort man får ett legitimation till exempel. Vilket gör ju att i andra länder i EU finns ju det till exempel. Då. Okay. Men det är ju inte heller kanske helt perfekt. För då sliter man ju verkligen ut sig. Slash gömmer sig på en fjälltopp utan kontakt när man inte finns. Och så blir det liksom dåligt. Då. Så här känner vi ju verkligen att det är ju jättebra att det finns den här statliga organisationen. Som har möjligheten att liksom täcka upp de här ytorna. Där det egentligen kanske inte finns ekonomiska förutsättningar att bedriva en privat verksamhet. För att det finns ett underlaget. Men det finns ju ändå ett gäng antal djur, alltså över hela Sveriges yta finns ju djur liksom, och de måste ju också få vård. Sen behöver den inte alltid vara superspecialiserad. Jag tycker liksom alla hästar kanske inte behöver köra en MR mitt i natten. Nej, det behöver de inte. Men de behöver kunna få tittas till på, de behöver kunna få en bedömning med smärtlindring och en åtgärd. Mm. Och behöver de liksom då i de här superdåliga fallen, behöver de bli avlivade, och då behöver de bli avlivade på ett korrekt sätt liksom. Då ska man inte behöva vänta flera timmar eller själv dö liksom. Så att det där tror jag man ska fundera.
Det var väl ett av förslagen apropå att ta bort hästar, att man skulle på ett enklare sätt kunna få avliva sin egen häst.
Ja, exakt. Och säg den djurägaren du känner som gärna går ut och skjuter sin egen häst.
Nej, jag känner faktiskt ingen.
Nej.
Jag kanske skulle, som jag är ju jägare, kanske skulle kunna ta bort någon annans häst om det verkligen krisade. Ja. Men det är ju inte så många som jag känner som skulle göra det heller.
Nej, precis.
Men jag tänker där,
det är ju skräck liksom.
Måste ju också försäkringsbolaget motsätta sig.
Exakt, det gör man. Alltså, vi har ju inte haft med dem när vi har diskuterat det här, men vi har ju pratat med dem i övrigt. Ja. Och de säger ju också det. Att det är ju också, för väldigt många hästar i Sverige nu är ju livförsäkrade till ändå relativt höga livvärden liksom. Och hur vet man då att så här, behövde den verkligen dö den här hästen eller hade man kunnat lagat den? Mm. Det är ju en veterinärbedömning som då inte görs, utan så här, djurägaren upplever att den har super jätteont. Och det kanske den har, men hade veterinär varit ute hade den kanske varit så här, det var en hobel eller det var inte en fraktur, vi hade kunnat laga den. Men har de då avlivat den redan, hur ställer sig försäkringsbolaget till det? Alltså, det blir ju svårt, och de har ju väl lite, ja, när vi har diskuterat bara lite lös så kommer de inte ersätta sådana avlivningar till exempel, vilket man ju förstår.
Ja. Så att det, och de har inte löst lurigt problematiken i alla fall.
Nej, liksom, det är fortfarande problematiskt, för det är ju som du ser, det finns ju inte så många som åker omkring och avlivar häst liksom, till höger och vänster. Det vet man redan nu, vi har ju de här avlivningstjänsterna som finns liksom, och de är ju, men det är ju mer bokade turer de kör liksom, och absolut är de i närheten så hjälper de ju självklart till, oftast löser det ju sig, men det är ju inte så att de har, att det finns en täckning av sådana i hela Sverige dygnet runt, att de helt plötsligt kommer två på natten och avlivar hästar, det gör de ju inte liksom. Så det där känns som att man verkligen behöver tänka en sväng till på och liksom se så här, vad är viktigt i svensk djursjukvård eller liksom djuromhändertagande överhuvudtaget. Ska vi ha ett bra gott djurskydd liksom, då måste vi också kunna ta hand om dem dygnet runt egentligen, överallt i Sverige och inte bara i, när man råkar bo granne med en klinik som är öppet dygnet runt liksom. För det är också även i vårat område, nu bor ju, är det här i Mälardalen ju, här har vi ju mycket, vi har mycket hästar väldigt nära så de kan komma in direkt, men vi har ju hästar som står bara en halvtimme bort men de kanske inte ska köra för det är misstänkt fraktur till exempel. Uh-huh. Och då har vi ju ett gott samarbete med de distriktsstationerna och ambulerande veterinärer i närheten, att de åker ut och gör en första bedömning och liksom spjälar benet eller stabiliserar hästen för att de ska klara transporten in, så att inte man liksom kastar på den på släpet och åker och sen så aktiverar den eller liksom förvärrar den skadan på vägen in. För då har det ju också kört liksom när de väl kommer. Ja, vi hade kunnat lagat den om det såg ut som skadan såg ut där, men sen kom den in och då har den råkat vingla till i släpet så frakturen blir mycket värre och hästen måste avlivas istället. För det är ju någonting också som vi ser, att det är ju inte heller, om inte de kommer in till oss så kan vi inte heller hjälpa dem. Liksom. Men de måste också tas in på ett säkert sätt så att det är lagningsbart när det kommer. Så det är ju liksom väldigt många olika aspekter på det där som man måste ta hänsyn till. Vilket vi förstår är ju svårt att göra, men det måste ju göras faktiskt.
Så era förslag är att man behåller distriktsveterinärer, att de ska kunna ha jour på natten?
Absolut, på de ställena där de behöver ha det. Liksom. Absolut. Så där behöver man ju se över lite grann också. Nu är jag inte helt påläst i hela det här distrikts, för det är ju en jättestor organisation. Med liksom, det är ju regeringsstyrt via Jordbruksverket och sådär. Liksom. Men vad är deras mandat egentligen? Och där är liksom originala ju det att de ska kunna bedriva primärvård och liksom akutsjukvård dygnet runt för alla djurslagarna. Liksom. Och då blir ju diskussionen, vad är primärvård? Är det att sätta upp ett jättestort hästsjukhus i, liksom, i närheten av Göteborg och bedriva avancerad hälsoutredning? Är det primärvård? Bara för att den går hem samma dag? Eller är det, vad ligger det till? Liksom? Är det där de ska lägga sina resurser? Eller ska de se till att i liksom, Norrlands inland finns det veterinärer som kan hjälpa till där någon är sjuk? handlar också om resursfördelning, tänker jag. Men utan att vara 100% insatt. Liksom.
Mm, jag förstår.
Och sen tror jag också att det handlar jättemycket att man behöver liksom kanske egentligen se över vad saker och ting kostar på riktigt och liksom samarbeta mer med de privata instanserna som finns. För det finns ju också flera exempel, framförallt lite mer söderöver, på liksom privata, så att säga, distriktsorganisationer där de privat bedriver den här verksamheten. Och det verkar ju gå bra. Liksom. Så att, där känns det som att samarbetsviljan finns ändå bland landets veterinärer, men att det måste ju vara rimligt liksom. Och då måste man ju se över igen resursfördelning liksom. Så det tror jag, att, för det är ju generellt, de flesta av oss som blir veterinärer blir ju det för att vi vill jobba med djur och vi tycker om djur och vill att liksom, djur och vården, det är det vi håller på med, vi vill att alla ska må bra liksom. Så bara hela den här ens, liksom, tanken på att det inte ska gå att ringa någon, man mår ju dåligt liksom. Och det är samma varje gång, det händer ju även här, de som åker långt, man öppnar släpet och ser så här, det här var inte bra, alltså det känns ju inte bra i magen alltså för oss. Apropå då man också kommer in på det här med så här veterinärbristen och egentligen liksom psykosociala arbetsmiljön som vi har. Så sådana situationer gör ju inte livet lättare för oss. Liksom när man ser någonting som så här, det här skulle vi ha kunnat laga eller det här hade kunnat vara mycket bättre ut, men istället har vi ett jättestort djurlidande. Det är ju verkligen sånt som gör att man inte har den bästa dagen som veterinär liksom.
Men det här gäller ju inte bara hästar, eller hur? Alltså med distriktsveterinär, det är ju även smådjur och kossor
precis,
och alla
exakt. Ja, men exakt, och framförallt är det ju liksom, kor till exempel och får. Det är ju sådana saker som man kanske inte får, kan man väl till det, men kor slänger man ju inte in i bilen och åker. Där är ju liksom lite skillnad på små, ju mindre djur, då kan man ju stoppa dem i bilen och åka en bit i alla fall. Men med de här som är så att säga stationära där de står, då kan man ju inte det. Utan då måste ju vara de som kommer ut. Och det är ju liksom, man vet ju alla, om man har haft någon häst eller något djur som har liksom lammat eller förlat eller kalvat, de gör ju inte det klockan 2 på en onsdag dag.
Nej.
Utan det är ju liksom, du vet, 4 på morgonen. Och blir det problem, då är det ju då man vill hjälp. Inte 4 timmar senare, för då är det för sent. Och absolut, våra generellt liksom, våra bönder i Sverige är ju super duktiga på att ta hand om sina djur. Vi kan ju lösa jättemycket saker själv. Men ibland så behövs det en veterinär. Generellt på bondesidan och på liksom hästbiten, som inte alltid är lika professionell. Där behöver man absolut kunna ha tillgång till någon som kan komma snabbt om det behövs.
Har det gått en trend, eller går det en trend till att fler och fler veterinärer inte vill hålla på med stora djur utan att det är fler?
Ja, det skulle jag generellt säga utan att veta exakt en handuppräckning från senaste årskursen. Liksom. Vi ser ju det i alla fall när vi letar veterinärer till liksom, hästbranschen, att det är inte många som är sugna på att jobba med häst. Liksom. Och jag misstänker lite grann att det är samma med kobiten nu också faktiskt. Utan jag tror att den stora majoriteten är smådjursintresserade.
Okay.
Det skulle jag tro.
Det blir ju också en ganska stor risk för liksom alla stora djursägare.
Ja, men exakt. För då blir det liksom, då blir det ju, dels blir det ju färre och sen då blir det ju färre som måste dela på mera jobb liksom, och så blir det ju lite svajigt på det hela. Så det är ju, det är inte lätt. Det kan säga.
Vilka andra förslag har ni gjort som medskick till regeringen i den här frågan då?
Ja, det vi också liksom lite grann har pratat om, det är ju att det som också inte är, alltså, det är inte bara veterinärer det är brist på inom sjukvården, inom hästveterinärmedicin, utan det är också våra fantastiska assistenter. Och där finns det ju lite olika, vad kallar man dem, olika nivåer utav assistent idag, där man då har legitimerade djursjukskötare som liksom är... Det finns ju den utbildning som just nu ligger i Uppsala till exempel, där man blir legitimerad när man går den utbildningen. Men sen finns det också ett gäng av dem som är legitimerade på övergångsregler från 2010. Och det är alltså då assistenter som har jobbat inom liksom veterinärverksamheten väldigt länge. Och sen så hade man övergångsreglerna då, där man liksom tentade av massa saker och läste in och hade visst antal mycket handledningstid och massa moment och sådär. Och sen gjorde man en liksom lite större tenta på slutet och sen fick man bli legitimerad då. Och sådana har ju vi ett gäng stycken här som gjorde de övergångsreglerna. Så dels har vi dem. Och sen har vi våra liksom fantastiska egentligen djurvårdare som då har, vad vi lite slarvigt kallar för D9-kompetens. Och det har de alla gjort. De har gjort en internutbildning hos oss. Eller det finns ju också externa företag som gör sådana. Men vi är så stora så vi kör dem själv in-house så att säga. Och då får man, man går igenom en utbildning i liksom lite grundläggande läkemedelshantering och liksom farmakologi och fysiologi egentligen. Om hur man gör vissa läkemedel, varför är det viktigt att vara försiktig med vissa, alltså de här basic sakerna. Och sen så får de då ge läkemedel då. Och framförallt då, vi är så viktigt inom hästsidan, är ju sedering är ju viktigt för oss. För nästan alla hästar som kommer in till oss blir ju sederade någon gång under besöket för röntgen, ultraljudbehandlingar och såna här saker. Så den gruppen är ju hos oss väldigt, väldigt stor. Och gör ett jätteviktigt jobb för oss liksom. Och i det här förslaget så försvinner den kompetensen lite grann. Mm-hmm. Och det kommer bli problematiskt om vi inte...
Då är man djurvårdare kanske från, med gymnasiekompetens, man har läst någonstans.
Precis, exakt.
Man kan... Sen har man fått den här D9.
Mm. Exakt, man kan ha läst det med på, det finns de på gymnasiet, och då kan de ha med sig D9 direkt.
Mm.
Så vi har ju några som är anställda på det viset, men vi har också jättemånga som har gått vad som helst i gymnasiet, men är så här jätteduktiga hästtjejer eller killar. Mm. Liksom. Och sen ger vi dem utbildningen här hos oss istället. För då kommer de hit. Vi,
så man kan ha läst vad som helst, man älskar absolut. Djur och man kan komma in i alla fall.
Ja, exakt.
För det möjlighet. Ja, kanske kan byta bana.
Absolut. Fast det beror lite på hur förslaget ser ut, skulle jag säga. Alltså, vänta lite tills vi ser. För att då, vi väljer ju häst, för det viktigaste för oss är ju folk som kan häst.
Mm.
Och det är ju inte, det är svårare än man tror.
Mm.
Så vi väljer ju bra människor som kan häst. Mm. Och sen får komma de in hit och sen så testar vi dem lite grann och ser så här, verkar det också passa inom djurvård? För det är inte alltid samma sak som att vara superduktig hästmänniska hemma i sitt stall som att vara här. För det är en helt annan variant.
Mm. Det är ganska läskigt på klinik ibland.
Det kan vara ganska läskigt och det är mycket känslor och det är liksom så mycket stress. Mm. Och märker vi då så här, men fan det här är ju perfekt och alla trivs och är jätteglada. Då kör vi interna utbildningar där de gör den här D9-grejen. Mm. Så att de sen får den här kompetensen för att kunna jobba hos oss. På det sättet då. Men då är det fortfarande vissa moment de inte får göra. Framförallt då som är viktigt är ju att de inte får söva hästar.
Nej.
Alltså sådana narkosbitar, utan då måste man vara legitimerad.
Mm.
Så vi har den stora
så det är ingenting man kan få läsa till som något eget block?
Nej. Nej, exakt. Inte som det ser ut nu då. Utan nu är man, då hade man alltså övergångsregler 2010, men det var ju då. Så nu är man antingen då D9ad och blir då djurvårdare, eller så går man i skolan och blir legitimerad. Och that's the way to go just nu. Problemet med det är ju att även på den utbildningen så är den stora majoriteten småhjursmänniskor.
Mm-hmm.
Så då är de enstaka som kommer ut...
Det är enklare att söva en liten hund förstås. Kanske,
ja, precis. Och det är också enklare att jobba med smådjur än stora djur. Liksom. Och jag vet inte, det är också en intagsgrej. Det går ju framförallt på betyg. Liksom. Inte kanske så här, jag absolut jobbar med häst, jag blir stor. Varsågod, du får komma in. Liksom.
Och den man kvotera det då?
Jag tycker att man ska fundera på det. Framförallt kanske inte man ska så här kvotera. Jag tycker själv att jag vill jobba med häst. Utan man kanske ska titta så här, har man tidigare erfarenheter från olika saker. Man kanske ska titta på intervjuer till exempel. Det är också något som vi diskuterar lite grann även på veterinärprogrammet. Lite grann för att så här, tar vi in rätt folk. Mm. Liksom, så att man vet att man också får folk som i slutändan kan jobba kliniskt och lyckas på ett bra sätt. Liksom, inom olika. Men det här stora problemet för oss är att den här poolen som blev godkända legitimerade 2010, de är ju per definition lite äldre nu.
Mm.
Och de kommer ju snart att närma sig liksom pensionsavgång.
Mm.
Och vi har inga som fyller på. Mm. Därför att skolan producerar inte tillräckligt många legitimerade som vill jobba med häst. För att om de väljer jobba med häst och kommer ut därifrån, då har de bara en väldigt teoretisk baskunskap i sövning. De kan inte söva. Vi kan inte bara varsågod när det är din tur söva den här hästen. Utan då måste de sen in-house på klinikerna lära sig söva utav den här äldre gänget. Mm. Vilket är absolut rimligt. Liksom. Men så det krävs ju också massa extra utbildning på den personalen som kommer ut. Mm. Så det kommer ut några stycken från varje årskurs. Och sen kan, så det blir väldigt så här fördröjning innan vi får några som faktiskt kan göra det jobbet som krävs att göra. Liksom. Och vi har ändå typ 1000 liksom operationer per år här. Vi behöver ha någon som söver. Liksom. Mm. Och det är ju bara i vårat hus liksom, här. Och det är ju liksom samma på olika ställen i Sverige. Då. Och då för att lösa den biten, för det här är ju samma sak på djur, alltså på smådjursidan då såklart. Så då i förslaget har de ju då gett att de vill att djurvårdare så att säga nivå 3 ska få en liten övergångsregel och kunna bli legitimerade för att söva djur. Problemet är bara att djurvårdare nivå 3 finns inte på häst.
Nähe.
För att bli djurvårdare nivå 3, då är det liksom så här smådjurskunskaper och arbetserfarenhet hos smådjur som krävs.
Mm.
Så att vi liksom exkluderade från den lösningen. Vilket vi tycker är lite tråkigt, för att då kommer vi då i princip inte kunna ha den uppsättningen personal som söver just nu, utan då kommer vi behöva ta in veterinärer för att göra det istället. Och det har vi redan brist på.
Mm.
Så att det blir ju liksom inte perfekt då. Utan där skulle vi då hellre vilja att man gör någon sorts permanentning av de här 2010 övergångsreglerna som funkade ju väldigt, väldigt bra. För det är ju så de flesta legitimerade som söver i Sverige är legitimerade just nu. Liksom. Mm. Men att man kanske då gör ett tillägg med, det vi, i vårt förslag har vi, jag tror jag, att man har sövt under då handledning från legitimerad personal 30 fall och minst 80 undervisningstimmar liksom, på specifikt sövning då, för att man ska vara väldigt säkra på att det är det man ska göra då, som ett tillägg. Så att vi också kan få liksom, i klinikerna veta, vi vet ju vilka som funkar och inte funkar, vi ser ju vilka som är intresserade och inte. Liksom. Och om man då har den arbetslivserfarenheten från kliniken, man gör alla de här praktiska teoretiska tentorna och sånt som var 2010 också, och sen lägger vi till en sövningskomponent på det, då får vi ju väldigt bra personal, har vi själv bevisat liksom, med de som sänder innan, för de är ju alla fortfarande kvar och jobbar och funkar superbra. Så det är någonting som vi verkligen liksom, skulle vilja få till så att vi inte får en brist där, för annars får vi ett glapp när det här går igenom. Mm.
Jag tänker, hur kommer det sig att det är så få som är djursjukvårdare idag? Väldigt många människor älskar ju djur. Och det är många som vill bli veterinär, men det är inte så många som har tillräckligt bra betyg.
Nej.
Är inte då steget att det här, då blir jag djursjukvårdare istället, eller då blir man någonting...
Nej. Många som jag tror som söker liksom veterinär men inte kanske kommer in, eller kommer in, då kommer man, men många blir ju läkare istället. Det är ju väldigt många som dubbelsöker veterinär och läkare liksom, för att de står så här, ska bli liksom. Och som det har varit på slutet så har det varit minst lika svårt att komma in på djursjukvårdarprogrammet. Så det blir ju inte, det är inte mycket lättare det liksom, eller något. Och då är ju liksom det senaste grejen där är ju bara att försöka utöka antal platser. Och det är ju bra kanske. Men det kommer ju ändå dröja väldigt länge innan den ökade mängden studenter kommer ut. Så det hjälper inte oss i den närmaste korta tiden.
Nej.
Och vi är också lite oroliga över att vi redan nu ser att utbildningen ska ju täcka så många områden. Att det är svårt att få den, det är svårt att få tillräckligt så här, dag ett kompetens som man kallar det. Du vet, ut från skolan, dag ett, vilken kompetens har du nu? Den liksom duger inte att så här, varsågod börja jobba. Utan när de kommer ut med sin dag ett kompetens i nuläget så måste vi fortfarande som arbetsgivare lägga på, lite, om man är bronsveterinär eller djurvårdare, olika mycket utbildning för att de ska kunna funka i arbetet. Och om man då ytterligare bara trycker in mer studenter genom det systemet, hur mycket mer ska vi då behöva göra för att de ska kunna funka i arbetslivet? För det spelar ingen roll att man kommer ut där legitimerad liksom, vårdare eller veterinär, om man sen, du vet, kommer ut, får en kalldusch av att säga oj vad det så här det var, och sen så, du vet, går man in i väggen och slutar jobba direkt ändå.
Ja, det finns ju en hel del veterinärer som slutar.
Ja.
Hur ska man komma från det då? Är det någon form av praktik? Alltså ökad praktik? Eller?
Men där är man ju lite inne på. Ska man ha, vilka tar vi in på programmen först? Och sen får man ju liksom titta över, ska programmen vara lite mer liksom inriktade mot verksamheten redan från början? Där har de ju redan just bara, härom veckan kom de väl ut med det, att de ska försöka få en viss praktik från veterinärstudenterna förlagd ut i distriktsveterinärerna, vilket jag tror är superbra, för då kommer de ju närmare verkligheten på ett annat sätt liksom. Men att ska man göra det lite tidigare till exempel, för det har man på djursjukvårdsprogrammet mycket mera liksom praktik tidigare, för de kommer ut i kliniken och ser vad är det för jobb jag verkligen ska göra liksom. Är det bättre? Och ska man i slutet på 5,5 år, känns ju väldigt långt, så man förstår att man också gärna vill vara färdig, man är färdig, men ska man där lägga på ett halvårs praktik till exempel innan man faktiskt får sin legitimation, som då ska göras på ställen med liksom jourverksamhet, så man får se alla typer av fall då,
kanske ganska på, tidigt så att man vet
ja men exakt. Eller om man då ska läsa 5,5 år och sen så får man då jobba ett halvår i då, liksom jourverksamhet på, inne på kliniker eller på DV-stationer, och sen får man legitimation. Så att det blir någon sorts AT-BT-variant liksom. Eller vad vet vi? Något måste nog göras. För vi ser ju lite grann när vi anställer liksom semi-nyutexade. Vi har ju ett eget utbildningssystem här inom vårt företag för att få det att funka. Då har vi liksom ett års utbildningstjänst där de roterar runt på våra olika avdelningar. Och då är de ju liksom på operation, de är på vård och de är på polikliniken liksom. Och också under nattjourtjänstgöring för att liksom höja den generella kunskapen. Då blir man väldigt duktig liksom generellt lite allt möjligt. Och då blir man rätt så bra liksom. Och sen lägger vi ju till ut på det. Då har man ju förhoppningsvis efter det året bestämt sig. Okej, ja, men nu vet jag att det är hästar jag vill hålla på med. Nu vill jag veta, är det tänd, är det hältor, är det vård och vad sen då? Och då lägger vi på ett år till. En vidare utbildning sen.
Vad är din specialitet?
Ortopedi.
Ortopedi, alltså operation.
Nej, förlåt. Nej. Ortopedi på häst är liksom den här hältutredningen som gör dagligen. Ja, precis. Och sen är det kirurgerna som pysslar på där uppe liksom, med själva operationerna. Så vi ser till att de hamnar där. och sen får de friska efter de har varit där uppe.
Jag förstår.
Så då lägger vi på ett halvår till ett års liksom ett sånt utbildningstjänst efteråt. Och sen när man är färdig med det, då går man i ett mentorskapsprogram. Så att det tar ju rätt lång tid innan vi som arbetsgivare känner sig perfekt. Du är 100% funkar helt själv liksom. För att man behöver det stödet. För blir man utslängd bara random i skogen, du vet, 3 dagar efter legitimationen och bara, du får fixa det här, ring någon klasskompis som inte kan mer än du, om du liksom, det blir ju inte ett superbra uppvaknande in i arbetslivet. Nej. Jag förstår mig att det är lätt hänt att man såklart gör fel och då såklart blir liksom, inte så trevlig liksom, upplevelse av att vara veterinär liksom. För det är också en stor del av veterinärbristen, är ju också att det är väldigt, väldigt många som inte jobbar 100% för att de känner att de inte orkar det.
Just det.
På grund av arbetsbelastning och allmän stress liksom. Så att det är ju inte så, men bara där så att säga, skulle man ju säkert kunna skrapa upp lite mer timmar om man kunde bara se till att generellt alla jobbar jobbar 100. Mm. För då, men då måste det bygga på att arbetsmiljön ska vara god liksom, så att man känner att man orkar det. Mm. Och den är ju inte lätt att lösa.
Nej, nej, verkligen inte. Så man ska att, jobba nätter och allt möjligt.
Nej, exakt. Så det finns liksom många, många punkter i oredan. Ja. Skulle jag vilja säga.
Jag tänker, jag var nyligen på ett studiebesök på Vången. Mm. Och fick ju se lite ny modern teknik och hjälpmedel. Och finns det någonting vad gäller moderna hjälpmedel som du tror kan vara, liksom, vara med i framtiden för att stötta upp veterinärkåren eller hjälpa bättre arbetsmiljö eller något annat? Liksom?
Alltså det finns ju säkert jättemycket såna här enstaka liksom, saker för små djur, man har ju sänkbara bord de har haft hur länge som helst. Det var ju superhit när det kom till exempel. Så det finns ju massa sådana kanske lite mer hands-on grejer som kommer utvecklas eftersom. Men där blir det ju också förr eller senare begränsat. Och framförallt för oss på häst. För de är stora, de går runt. Vi kan inte ha du vet, en pall varje gång man ska palpera ryggen. För att då kanske hästen stoppar foten. Och så blir det, fick det någon annan skada istället. Så man blir begränsad. Men däremot så, bland annat för dokumentation. Så nu använder vi lite, det finns ju några objektiva rörelseanalyser till exempel. Mm. Så vi använder oss en del av för att liksom få hjälp i, med den dokumenteringen. Mm. Det pågår ju också lite sådana här projekt. Att liksom försöka ta fram hjälp med journalföring där man egentligen då har någon liksom inspelning under hela besöket som spelar in och sen gör om det till journaltext som man bara tjofsar in. Så det sparar jättemycket av den administrationstiden ändå som man också de glömmer berätta för i skolan, men för varje liksom, du vet, timme patientkontakt så är det ju minst lika mycket tid pappersjobb liksom. Och det tar mycket tid så man kan effektivisera till exempel. Så det finns ju säkert, och det finns ju säkert mycket mer än vad vi vet. För det är också veterinärkåren generellt kanske lite traditionella utav oss. Vi på den biten. Vi vill gärna ha det som vi har haft det.
Så det tror jag tänker om det skulle spelas in. Om jag nu tänker som kund till en veterinär. Mm. Som sist nu när jag var in så var jag där själv. Och hade inte med mig dottern som också hade häst. Mm. Det hade ju varit jättepiffigt om man hade en journal där kunde trycka på play. Och så fick hon lyssna på mig. Vad hon sa egentligen?
Ja, exakt. Så det kanske är en jättebra grej.
Ja.
Men vi måste ju titta på det. Men det är också lite problemet är att du har också varit hos oss. Så du vet att oftast kanske vi inte bara pratar om hästen vi tittar på.
Nej, det gör ju inte vi här heller.
Nej, men jag menar det. Men då är det ju svårt för journalprogrammet att veta. Okej, pratar vi om det? Är det här som vi pratar om eller inte? För det är ju bara någon sorts AI-dator, jag vet inte.
Ja.
Så det är ett utvecklingsområde. Så
ja.
Så
att vi får, men ibland vi får kanske man inte bara behöver ha det för journalen. Nej, jag också för exakt. Kunderna. Att, men det var det här vi pratade om.
Ja, och det är ju många folk nu för tiden. De filmar ju och liksom spelar in det vi säger. Mm. För att så här, dels för sig själv. För att, ja, men du vet ju som djurägare att när man är hos oss ibland så är man ju kanske inte, man har kanske inte alla öron med sig så att säga. Nej. Utan man är lite allmän chock eller lite förvirring och så här. Och ibland har ju, många har ju med sig lite så här moraliskt stöd som kan hjälpa dem att komma ihåg och liksom ställa bra frågor och diskutera och så. Men annars är det jättebra bara spela in vad veterinären säger så kan man lyssna på det själv i lugn och ro. För oftast, i alla fall generellt oss, så den viktiga informationen kommer ju också på mejl skriftligt efteråt som man kan läsa innantill. Men ibland kan det ju vara skönt att lyssna på det också såklart. Så det görs ju redan till stor del, absolut. Och det är också någonting som vi gör mycket det här med filmning och skicka bilder och så, det gör vi ju i hela världen. När vi, liksom, vi besiktar ju hästar här och testar, du vet, de ska till Dubai eller England eller USA eller var som helst. Liksom. Och då langar vi ju de videoserna och de bilderna och röntgen och drudet till den veterinären som sitter och den kunden där och tittar och får det godkänt. Liksom. Mm. Så att vi rör oss väl framåt, men vi driver den kanske inte helt under oss själv.
Nej.
Förutom Ulf då på gånger, han är i framkant tror jag.
Verkligen.
Han tycker om nya grejer.
Ja. Och jag tänker att det krävs ju fortfarande en duktig veterinär i grunden.
Mm.
Men det är ju som för oss. Nu har jag en iPhone. Förut hade man bara penna och papper. Liksom.
Exakt, alltså, det blir olika. Så är det liksom. Och sådana hjälpmedel till exempel som skulle vara bra. Det finns de här chippen nu till exempel som mäter också temp. Men så att, du vet de här mikrochippen som man sätter in för att ID-kontrollera.
Mm.
Men de mäter bara temp om du går dit och blippar.
Ja.
Tänk om det skulle kunna vara så att den var kopplad till en app och så säger det pling, din häst har feber.
Ja.
Det vore ju mycket bättre. Mm. Varför finns inte det?
Mm.
Ja, men då är det inte problematiskt. Ja, precis. Men om någon uppfinner det så finns det en lag som säger att du inte får chippa din häst. Annat än feedermärkning.
Ja, just det.
Nej. Så då hjälper ju inte det. Utan då får man ju bara, om en sån grej tas fram, då måste man antingen ändra lagen. Vilket ju jag antar att du vet att det är kanske lite krångligt, tänker jag mig.
Men jag gör det hela dagarna.
Jag tänker som du fixar den biten. För annars så blir det bara så, ja men jättebra, vi gör det på alla föl från och med nu framöver. Ja. Men man skulle ju vilja göra det i stora besättningar till exempel. Det hade ju varit supersmart. Men då är det den där lilla lagen som är i vägen. Som gör ju då
den att, kan väl inte vara så svår att ändra?
Jag vet inte, det är din avdelning. Det har du svarat på. Så att det
vi beslutade om massa lagar igår.
Ja, men perfekt. Lägg till den här på listan. Kasta in den lite smidigt.
Ja. Nej, men alltså, absolut. Om de bara uppfinner den så får vi titta på lagstiftningen, såklart.
Ja, men exakt. Men jag tror också att så här, ingen kanske är supersugen på att uppfinna den om det känns som att det finns en lag i vägen. Så du vet, ibland så motverkar ju saker till sig själv. För det är ju klart att så här, den lagen togs väl fram lite grann för att man inte skulle stoppa in konstiga saker i sina hjul till höger och vänster, vilket ju är jävligt rimligt. Men nu har tekniken gått lite framåt, så nu skulle det kanske vara trevligt om man skulle kunna dubbelmärka dem för att få till den. För det skulle ju också kunna höja djurskyddet jättefint om man kunde få tempkurvor på sina hästar.
Man skulle naturligtvis inte få chippa hästarna hur som helst, men att det finns liksom en anledning.
En indikation, ja. Exakt.
Ja, jag tar med mig den här frågan. Jätteintressant. Tror jag skulle vara jättebra. Tänker du många olika hänseenden med liksom hästar som går på såna här active stable, liksom, inte minst när de är ute, så att man kan se om de mår dåligt och sådär.
Ja, men random sommarbete, du vet såhär, du kanske, vissa hästar är också svårt tempade vid sina djurägare till exempel, och då är det ju perfekt att man såhär, det löser sig och sig själv lite grann. Och vissa djurägare är liksom...
Kan man ha det på sina barn också?
Pass! Jag tänker att det kanske vore bra, men jag tror att den lagstiftningen tillåter inoperering och sådant. Det kan vara lite svajigare, tänker jag.
Ja, det kan vara lite rörigare. Men du, förutom att du jobbar här så jobbar du också i stan ibland. Vad gör du då?
Inne vart då?
Inne i stan?
Ja, precis. Jag tittar ibland på K1 där inne på Försvarsmaktens hästar och polisens hästar också. Och hjälper dem med deras djur. Mm. Absolut. De är ju fascinerande verksamheter att titta på, för de är ju helt skilda från någon annan typ av verksamhet alls i Sverige. För generellt i Sverige har vi ju hobbyryttare som är riktiga hobbyryttare som vet om att de hobbyryttare och bara fluffar runt i skogen, sådana som tränar lite grann och fluffar runt i skogen, sådana som vill tävla lite grann och då tränar och tävlar lite grann, och sen de som tävlar jättemycket liksom. Och sen har vi ridskolehästarna. Men sen har vi också de här hästarna som är en sorts mitt emellan variant där liksom då framförallt Försvarsmaktens hästar dels är liksom ridskolehästar, för de ska lära ett helt gäng med unga militärer att rida som aldrig har suttit på en häst för. Och då, det är ju ett hårt jobb, för nu är det ju helt plötsligt inte, du vet, 15 kilo barn som ska, utan nu är det ju liksom fullvuxna människor som ska lära sig rida, så det är ju rätt så påfrestande för de här djuren. Och sen ska de utöver det kunna klara sina liksom officiella uppdrag där de gör de här eskorterna och de här beridna högvakterna, där de är väldigt viktiga liksom, att de ska vara hela och friska och rena och klara av att gå på hårt underlag då. Så det är faktiskt väldigt, det är väldigt intressant verksamhet. Och sen har du polisens hästar som är någon variant. De flesta där har ju sina egna ryttare så att säga. Så de brids ju inte av, det är inte samma, liksom, samma byte där. Men det är ändå några stycken som varierar runt. Och de gör ju allt ifrån så att säga, lugnare patruller till riktiga liksom, kravallsituationer. Där de verkligen måste vara på sin spets och liksom, framme och väldigt hela och fräscha för att klara av det. Och samtidigt för att klara av den typen av arbete så gör de ju ändå samma grundning som alla andra, hopp och dressyr och liksom rider ut och så. Så de är ju som allround-hästar fast extra, eftersom att de också går på gatorna och gör den typen av jobb. Så de är ju, det är ju väldigt spännande verksamheter.
Är det ofta de blir skadade i tjänsten?
Nej, skulle jag säga. Utan de har ju samma skador som alla andra. Du vet, kompisen råkar bita dem eller något sådär, du vet, fastnade i någon liten tråd eller alltså sådana skador. Utan men...
Inga skottskador eller?
Nej, utan det var någon som, vad pratade vi om, det var de här hemska, när det var lite kravaller där i Göteborg för länge sedan. Då var det ju lite hästar med där också och ställde upp. Och då var det någon, för då fanns det tydligen en vit polishäst som blev lite utvald då lite. Och den fick väl någon skada med någon enklare hudsår bara liksom. Så det var inte heller farligt. Annars verkar de generellt vara väldigt skonade. Du vet, men nu vet ju vi är ju som hästmänniska, så vi vet att hästar egentligen är snälla djur. Men standardfolk tycker ju att det är lite obehagligt när en häst kommer galopperande mot en. Man,
de är ganska stora.
De är ganska stora. Och när de har på sig hela sin utstyrsel, de har ju visir och grejer och är riktigt skräck liksom, injagande, förstår man ju för standardfolk. Jag skulle inte heller stå kvar om en sån kom galopperande, men de menar ju business liksom. Då flyttar man ju sig. Så att de kommer ju aldrig liksom... Det är väl liksom inte menat att komma så nära folk att det ska vara fara och färde liksom. Det verkar inte så i alla fall. Så de verkar bara
spännande.
Ja, men riktigt fina hästar är det där. Jättekul.
Du håller ju på med hästar hela dagen och jag håller ju på med politik hela dagen. Om du liksom skulle hoppa in i mina skor, eller inte ens i mina skor, jag tänker om du skulle hoppa in i liksom någon ministerskor som bestämmer om hästnäringsfrågor. Vad skulle du bestämma om du var minister för en dag för att förbättra för Sveriges hästnäring?
Ja, det är fantastiskt. Jag tänker ju att man skulle försöka kanske sätta sig in i det lite grann. Det var lite som vi pratade om början, om de här siffrorna. Det är ju ändå rätt så stor näring liksom, och väldigt liksom mångfacetterad. Vi är ju veterinärvård, vi är ju bara en liten bit egentligen, och den är ju mycket större. Men det vi framförallt tycker liksom är viktigt, det är ju liksom djurvälfärden. Så det vi är extra mycket nu, det är liksom så här, läs förslaget en gång till, titta över, så att vi inte liksom, för det känns ju också som att vi slår oss lite för bröstet i Sverige och tycker att vi har bra djurvälfärd här. Låt oss då se till att vi har det.
I hela landet.
I hela landet.
Jag tänker, du sa siffror, 32 miljarder kronor omsätter hästnäringen i Sverige. Det skapar ungefär 18 500 jobb. Och är någonstans runt 355 000 hästar. Vi har ju lite att pyssla med.
Vi har lite att pyssla med. Ja, eller hur, med det. Så det, finns, det var därför vi kände oss lite liksom så här. För vi var ändå sex kliniker som skrev det här förslaget. Och tillsammans så tittade vi på ungefär 50 000 patientbesök liksom varje år. Så det var därför vi kände lite att så här, hallå, hallå, vart tog våra legitimerade djursjukvårdare vägen? Liksom. Vi vill också ha ett sånt liten variant av ett undantag. För annars så får vi problem. För då måste vi sätta veterinärer på den posten istället. Och vi måste få bestämma sig, de här djurvårdarna, liksom, vad ska de få göra? Kan de inte fortsätta göra det de alltid liksom gör nu? Och gör jättebra. Måste de bli liksom delegerade till att bara få sopa gången och mocka? Det kommer inte funka för oss. De gör jättemycket viktigt jobb. Liksom. Så det,
men ni har ju jobbat ganska hårt med den här, försökt driva frågan. Nu har jag till och med varit att träffa statssekreteraren till ministern. Och ni har träffat olika politiker. Hur stor tilltro har ni nu? Alltså, det ryktas ju om att den här propositionen ska komma före sommaren.
Alltså, om man bara har hört, så verkar det som att, att själva det här med jouren, det tror vi väl att de kanske kommer backa på i alla fall, hoppas vi ju. För det känns ju som att det är väldigt tydligt för de flesta att så, här, så kan vi inte ha det i Sverige. Liksom. Så det hoppas vi ju. Och de övriga frågorna vet vi inte. Vi är veterinärer, vi vet inte hur lätt det är. Vi har gjort ett remissyttrande och vi har, ja, men precis som du säger, försökt träffa dem som vi känner till. För som du vet, många politiker är uppenbarligen också hästägare. Så att vi har väl liksom sagt hej till dem vi känner. Liksom. Men vi hoppas väl att det lyssnas på och i alla fall tas upp. Om inte annat, att man i alla fall betänker det ytterligare eller vad man gör. Tänker en gång till, för det här förslaget från början är väldigt, väldigt stort. Så jag förstår att det är svårt att göra det helt komplett hela, för det omtäckte ju allt liksom. Från liksom utbildning av hovslagare till liksom andra änden med liksom, när, hur ska vi ha jouröppet i Sverige. Det är ju rätt så omfattande. Man kanske skulle dela det lite.
Men det är ju en ganska svår fråga. Jag hade inte tänkt att lyfta det, men jag gör ändå det. Förlåt om jag inte hade förvarnat om det. Men alltså, det gör ju rätt mycket debatt i tidningarna nu om att det är så dyrt att gå till veterinär. Och kanske främst större smådjurskliniker som är uthängda i tidningen. Men tror ni att det här liksom skadar synen på er som veterinärer?
Ja, alltså jag tror framförallt lite grann, så det som liksom lite grann hängs ut är ju ändå veterinärer. Liksom, som att vi på något vis tar alla pengar i fickan själv och springer iväg och hoppar av lycka. Vilket ju liksom inte riktigt sker. Så det känns ju lite skevt, måste jag säga. Och sen tror jag också att det här är ju ett problem. Problemet från början är ju egentligen så här, vad är rimligt att göra med djur? Och den måste man våga ta i som också djurägare själv. För det är också, kommer ju in i den här med veterinärbristen. Per definition så kan man inte, om det enda man ser är koliker på nätterna och någon mastit på dagen och en sjuk hund med hörinflammation. Per definition kan man inte vara lika expert som en som står inne på en klinik och bara titta på ett visst specifikt djurslag hela tiden. Så då kan man som djurägare inte, när man träffar på den veterinären och bor i det området, ha exakt samma krav liksom. Det går inte. Det är helt orimligt. Men vill man det, då kan man köpa sig till det i Sverige. För vi har den möjligheten att vara. Vi är ju, inte för att slå oss för mycket på bröstet, men vi är väldigt nära humanvården inom väldigt många aspekter. Och framförallt på smådjurssidan. För där är det så pass överförbart med maskiner och utrustning och möjligheter. Så vi kan liksom, vi kan CT, vi kan operera diskbråck, vi kan operera, du vet, så här, hjärnskador på hundar. Liksom. Och det är klart att det kostar pengar. Ska vi göra det?
Hur vet man då att det blev rätt, tänker jag?
Men exakt, hur vet man att det blev rätt? Exakt.
Förlåt, det kom spontant.
Exakt, jag håller med.
Kan du prata nu?
Ja, precis. Kan du prata nu? Men frågan är, ska vi göra det?
Ja.
Jag menar, vi som veterinärer, det är klart, vi vill ju pusha de veterinärmedicinska gränserna. För att så här, vi vill ju få saker och ting friska. Men är det vettigt att vi ska göra det? Ska alla djur alltid räddas till alla varje pris? Ja. Vill djurägaren betala för det? Absolut. För jag tror problemet också för liksom generellt standardmänniskor, de jämför ju små, alltså vård med vård, mm. vilket är ju, jag förstår, lätt att göra. Men stat, liksom, humanvården i Sverige är ju subventionerad. Mm. Så om du tittar på den riktiga prislappen så är du närmare mm. liksom det du faktiskt betalar hos veterinären vad du tror. Mm. Men hos veterinären har fått mycket bättre service, glöm inte det. Mm. Utan egentligen ska man kanske då jämföra det med den liksom privata vården, alltså kanske kolla på liksom, du vet, plastikkirurgin eller någonting som alltid är också typ lyxkonsumtion. Mm. För det kanske är lyxkonsumtion att ha en hund och sen betala 100 000 för att du ska laga någonting på den. Mm. Det kanske är det.
Men är det då vanligt, som jag läste, jag har inte läst det, jag bara läste rubrikerna med att man inte fick hämta ut sin hund förrän man hade betalat de här hiskeliga summorna?
Jag tror att många, det är lite olika på kliniken, men jag tror att många av småhusklinikerna framförallt har det som policy. För oftast, man har det oftast i Sverige också, direkt reglerat mot försäkringsbolag och sådana bitar och sådär. Och då sitter man ju oftast och väntar på att det ska bli gjort lite och dit, och så betalar man den resterande summan, absolut. Ja, det tror jag.
Mm. Jag tänker, man får ju liksom hämta ut bilen och få en faktura med sig, men...
Mm. Och det tror jag också är olika på olika, i olika verksamheter, hur man väljer att göra. Jag vet faktiskt inte. Generellt så inom häst, ja du vet ju, hästvården är ju mera lite grann kanske faktura av det. Vi är ju mera på liksom så här besiktningar eller sådana saker där vi av erfarenhet vet att det kan bli lite svajigt om den gick igenom eller inte gick igenom och måste betala. Då är vi så här, betala på plats och så kan ni diskutera det sen. Liksom.
Ja, det förstår jag.
Men i övrigt så brukar vi generellt ha tilltro till att våra djurägare betalar sina räkningar. Men vi har ju även de som inte gör det. Och då får de också betala på plats. För att vi måste ju ha betalt för det jobbet vi gör. Liksom.
Ja, det är klart. Gud, jag känner att jag skulle kunna sitta här och prata veterinärfrågor hela dagen.
Alltså, det är ett väldigt stort område.
Ja. Jag har massa saker som jag inte hunnit med, men vi kanske får ta en podd till.
Du är välkommen.
Men nu håller vi tummarna då för den här propositionen som ska komma, och att den faktiskt innehåller en rad förbättringar för både att vi kan få fler veterinärer och att vi får veterinärmöjligheter i hela landet dygnet runt. Och att det också ska bli enklare för djursjukvårdarna.
Precis.
Och kanske lite mer praktik under utbildningen. Jag tror att det är bra. Jag tror också personligen att det skulle vara jättebra med mer lämplighets, en viss kvot lämplighetsintagna. Rätt fel. Ja, men att man tar in några på veterinärhögskolan.
Och det där gjorde man ju för många år sedan. Så det där finns ju statistik. Jag kan gå tillbaka och titta i något sorts litet arkiv. Ja, nu kan man kunna gått 15 år sedan eller så. Då tog man in folk på intervju. Kolla hur gick det för dem. Gick alla de igenom utbildningen? Jobbar de alla fortfarande kliniskt? Det kanske det var värt, för det slutade de med argumentet att det var dyrt. Aha. Men det är kanske billigare i längden att ta in rätt från början än att försöka laga någonting som inte går att laga där borta. Så det kanske är värt att titta på igen.
Det var bra. Statistik på dem.
Ja, precis. Och innan dess så hade man ju att man var tvungen att ha jobbat med liksom djur. Man var tvungen att ha gjort, du vet, en sommar på en mjölkgård eller så för att man skulle ändå ha någon sorts. För nu de som söker nu, de kommer komma direkt från skolan och ha jättesuperbetyg, men de har egentligen aldrig jobbat med djur.
Nej, jag tänker, idag är inte så många som har träffat en kossa ens.
Exakt.
Alltså vanliga människor som man träffar i en skolklass eller någonting sånt.
Exakt.
Det är ju ett sjunkande skrå, våra jordbrukare och bönder.
Ja, men exakt. Så jag fattar också, det finns ju inte så många, så det är svårt att få det i praktiken. Men bönder är också väldigt måna om att få veterinärer som kan. Mm. Så att jag är ju helt övertygad om att så här, skulle det liksom införas någon sorts krav så att det verkligen är att det är vettigt, så att säga, så skulle de absolut kunna ställa upp med liksom praktikplatser. Man behöver bara stå i ett hörn och titta på vad de gör. Så lär man sig ju rätt så mycket. Alltså. Från att det bara, du vet, handla mjölk i mjölkdisken. Det är rätt så stor steg därifrån till själva kossan.
Verkligen. Ja, men du, stort tack Emma för din tid. Jag är jätteglad att jag fick komma. Bra med alla de här synpunkterna. Och till er som lyssnar så hoppas jag på att vi snart kommer ha ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Har du förslag på vart vi skulle, eller vem vi skulle ha med i podden, så får du jättegärna höra av dig till alexandra.anstrell@riksdagen.se eller via Hästpartiets sociala medier. Tack för idag, Emma.
Tack så mycket.